Jag var inne på det här lite tidigare i inledningen här. Predikan skapar tro. Och då ska de som predikar då gå. För man kan inte sätta upp ett schema så här. Det är datum och det är här, då ska man predika sånt. Utan vi vet inte exakt vad Gud vill ha sagt till just de som är samlade här. Därför måste predikanterna våga vara lite lyhörd. För om jag följer till exempel ett schema som gäller vad man ska predika Svenska kyrkan den här helgen till exempel. Ja, då är det ju det schemat som man följer. Men man ska, trots det så ska man gå ibland ställa ut frågan till Gud, eller alltid helst. Har du någonting du vill säga, Gud? Det är ju lärarnas uppgifter. Herre Gud, du som har skapat allting. Har du någonting du vill ha sagt? Någonting som vi behöver höra, eller någonting som någon enskild behöver höra? För när Gud förmedlar någonting, då är det föda till vår inre människa. När vi säger någonting, då kanske det bara blir en börda för folk. För det är mycket ord som förmedlas i den här jorden. Radio, tv och tidningar och allt vad det kan vara. Men när Gud säger någonting, då skapar det någonting. Det åstadkommer någonting. Och när det är Gud som avsänder det, då är det något gott. Aldrig någonsin något dåligt. Han kan ingenting annat än vara god. Vad vi då behöver ganska mycket av i den här tiden som är, det är tro. Och är det så att vi inte tror att vi behöver tro, då vill jag försöka väcka er lite på det, att hoppa bort ifrån förståndet lite ibland. Tro istället. För det finns saker i ordet som aldrig någonsin kommer att kunna förstå. Men det kan tro nu. Vi behöver inte förstå allting. Och är det så att vi har anspråk på att vi ska förstå Gud, ja, då skulle jag vilja varna för högmod. För det kan inte en människa göra. Han är alldeles för stor för att kunna förstås. Men vi kan tro. Vi kan tro på honom. Och då menar inte jag prestationstro. Att man presterar fram någonting i egen kraft så här, eller visualisering eller mycket sånt där som har gått ut idag. Utan en lugn, stillsam förtröstan. För att fadern som har skapat mig, han hade en tanke med det hela. Då kommer han också föra mig dit han vill ha mig. Då är det frågan om, det finns ju alltså olika skolor, det finns olika religioner idag, och alla behöver någon sorts tro. Och då vill jag säga, det räcker inte med att ha tro. Glöm det. Det är frågan om vad vi tror på. Jag menar, jag jobbade tidigare med missbrukare då, enligt en modell som heter Minnesota-modellen, som jag idag då har lämnat. Av andliga skäl har jag gjort det. Och då, som anställd då, så får man ju inte pracka på patienter. De är ju i beroende förhållande till mig. Jag får inte utnyttja det förhållandet och tvinga dem att tro något särskilt. Man måste vara väldigt varsam. Men jag får ju stå för min tro utan att pracka på den på andra. De ska bjuda in en, då är det okej. För mig var det viktigt att stå för min tro, som, eftersom alla på vårt hem, även de som ägde, trodde att det faktiskt finns en levande Gud. Även om de själv inte ville gå den vägen, så var de övertygade om det. Då var det en missbrukare som sa så här: hörru Johansson, du har väl sagt att du blev nykter för att du tror på Jesus. Men, ja, det har jag aldrig sagt, säger jag. Jag säger att Jesus har gjort mig nykter. Det är lite skillnad på sånt. Det hängde inte på att jag trodde på att han gjorde mig. Han gjorde ju det ändå. Det var inte mig det berodde på. Det berodde på Jesus. Och då fick man förklara det här för dem här. Och då sa, men hörru du, jag som kommer från Göteborg, jag har en, ni säger så här, vi får ha vilken gudsbild vi har. Ja, säger jag, vi får inte styra den, är vad jag har sagt. Så ta då en gudsbild som fungerar. Finns det någonting riktigt värdefullt i ditt liv som är värt att sluta med alkohol och droger för? Det finns hur mycket som helst. Det finns familjen och kärleken och allting. Ja, börja där då. Det gäller att ge dem något bättre än alkoholen här. Men så, jag har något smartare, säger han. För är det inte så att din kraft kommer uppifrån? Jo, så är det så. Om Gud bor i himlen så kommer min kraft uppifrån. Och sen går det hela tiden och surrar på oss andra att vi ska vara liksom fast förankrade i det jordiska, eller på jorden. Vi ska fötna på jorden. Ja, det säger jag, fast Bibeln säger så. Ja, men då har jag en gudsbild som kan fungera. Då slipper jag bli religiös, menar han på. Om jag sätter min tro på en av spårvagnarna i Göteborg. Jaha, säger jag, det verkar inte klokt. Jag tror inte den kan göra dig nykter. Nej, säger jag. Men då sa han så här. De får ju kraften uppifrån. Och de är väl förankrade på marken. Ja, visst. Det var en smart karl, måste jag säga, att han kom fram med det. Och man sitter där och skrattar och beundrar tankeverksamheten. Att det är klart, det är ju ingen gud. Men han drog ju slutsatser. Det var ganska roligt. Jag kan lova, det finns ingen spårvagn i Göteborg som kommer göra någon människa nykter. Om man hör det här så kom ihåg vad jag sa då. I varje fall, det var en sån väldigt rolig episod. Och då, såna här gånger då blir det så väldigt viktigt. Vad tror jag på då? Vad tror jag på? Ja, vi tror på Jesus, säger vi. Ja, men hur ska jag få kontakt med han då? Ja, jag ska be tillräckligt mycket. Ja, det står inte i Guds ord. Alltså, bönen kommer som ett behov av att jag vill umgås med den som älskar mig och jag älskar. Jag älskar det av. De vill man ha nära sig. Bönen är en dialog mellan dem. Det är ju liksom inte en... Ja, man får ju uttömma sig i bönen också. Man får klargöra alla problem för Gud man har. Man får klargöra alla önskningar, även sånt man aldrig skulle våga prata med människor om. Men med Gud kan man ändå. Och då finns det löften med henne. När jag har en sån levande relation, då kommer han att ge mig frid. Det står inte att jag ska få alla önskningar uppfyllt. Men jag ska få någonting som är mycket, mycket, mycket viktigare. Och det är frid. Amen. Ja, precis. Det är mycket viktigare att jag får frid än att jag får alla mina önskningar uppfyllda. Alltså betyder det någonting för oss vad vi tror. Och då kan vi tänka oss, ska jag tro på Buddha? Ska jag tro på Mohammed? Ska jag tro på... Ja, vad ska jag tro på? Det finns mycket gudar att tro på. Fast Bibeln säger att det finns bara en gud. Alla andra är avgudar. Det finns bara en enda gud. Vi behöver inte söka mängder med gudar här och där. Det finns bara en. Och det är han som har skapat allt. Men det krånglas till det mycket. För det finns många andra faktorer som ekonomiska faktorer, politiska faktorer, maktfaktorer här och där. Som liksom vill ha trons folk också liksom att tänka lite som de vill. Det är viktigt med vår tankevärld. Och då har vi då en lång rad olika ismer. I Sverige är det ganska lätt. Alltså ismerna. Hinduismen, buddhismen, feminismen, kapitalismen, kommunismen. Alla de här ismerna gör ju någonting hur vi ska uppfatta vår verklighet och hur vi ska tolka den. Sen har vi vår tro, den heter kristendom. Det är ingen ism. Ja, det är en dom. Men det är en befriande dom. Och det är så bra att vi har en dom. En domare som är där borta och inte här. För då kan vi vara barmhärtiga och generösa mot varandra. För vi är inte domarna i tillvaron. Jag som människa är inte universums centrum. Jag kan tycka fel, jag kan tycka rätt. Jag kan lyssna på människor som tycker fel och tycker rätt. Men vad jag än tycker så kommer Gud alltid ha rätt. Om hela Sverige blir fullständigt 100% enig i någonting som går emot Guds ord, så kommer denna enda Gud att ha fullständigt rätt ändå. Det hänger inte på om vi är 10 miljoner människor som råkar tycka en sak. Men det finns krafter som vill få oss till det. Men det finns bara en Gud. Och den handlar Kolosserbrevet. Det var det ordet jag fick här. Kolosserbrevet, första kapitlet, 13 versen. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Vi stannar lite där. Jag tycker om Paulus för att han är så rak. Och här fortsätter han sin rakhet som jag gillar. För han påstår bara så här. Han har frälst oss. Det är gjort. Det är inte vi. Det är han som har gjort det. Han har gjort det. Och han har frälst oss ifrån mörkrets välde. Som jag var in på tidigare. När man är frälst så är man frälst från någonting till någonting. Det är alltså frälst då ifrån mörkrets välde, eller Paulus. Och in i sin älskade sons rike. Och det här är gjort. Vi är medborgare i Guds älskade sons rike. Och det pratar också Jesus om på många ställen. Att man säger att folk ska rycka till sig Guds rike. Det är någonting vi ska ha. Guds rike ska man längta efter. Och den här personen som hittar, han jämför det som en liknelse. En åkerman som går ut och plöjer och så hittar han en pärla ute i åkern. Och för att få äga den pärlan så går han och säljer precis allting annat som han har. Bara för att äga den där skatten i åkern. Ingenting annat var någonting värt när han såg vad Guds rike var. Men vi gör ju inte det. För det är ingen av oss som går plöjerna och åkrar. Men vi kan ju tro. Vi kan tro på att sådana här saker faktiskt är sann. Att Jesus pratar med sånt här om oss för att vi inte ska missa det viktigaste som kan tänkas komma i vårt liv. Till det behöver vi vår tro. Vi kommer inte att få vara med om allting som lärjungarna var med om. Men vi kan ju tro och lära oss vad de var med om. Om när vi då har trons ögon och sinnen så är vi instämd på den kanalen. Som gör att vi kan öppna oss för Gud mycket mer. Och då vågar vi kanske agera också. Och när vi agerar utifrån vad Gud har lett oss till. Då sker det som Gud vill ska ske. Det hänger på vad Jesus har gjort. Och det är det vi tror på. Vem är nu denna Jesus då? Som om vi såg hur hans rike är. Vilket vi då är friköpta till. Är det någonting värt? Ja, Maria hon nickar frenetiskt alltså. Akta nacken. Ja, det är verkligen någonting värt. Och det är många som kan vittna om det. Och säkert Ale kommer kunna göra det på strålande sätt. Höra framöver här. Alltså, när man har kommit från mörkrets välde. Och blivit frälst ifrån det. In till sonens älskade rike. Då är man beredd. Tro mig, jag har varit där. Att sälja precis allt man äger och har, bara man får vara del i det. Ingenting annat är någonting värt. Ingenting annat. Det låter ju som fanatism. Ja, i så fall vill jag vara fanatisk. Jag skulle vilja ha mer tro på en älskande Gud som har den här jordens öde i sina händer. För idag ser det inte bra ut. Det är bättre vi tror på Herren som ska komma med något helt nytt. Vem är nu Jesus som vi ska sätta vår tro till? Jo, han är ganska stor, mäktig, mer än vad vi tror. När han kom ner hit på jorden så lät han sig korsfästas. Det var inte så att romarna överlistan. Det var inte så att fariseerna lyckades med sina anslag. Inte alls. Han lät sig korsfästas. Hade inte Gud bestämt att så skulle det ske så hade det inte gått. Han är den osynliga Gudens avbild. Det är ganska fantastiskt. Vi ser inte Gud. Gud är osynlig för oss. Om vi skulle se Gud så avlider vi. För det kostar skrivet att man kan inte se Gud ansikte mot ansikte och överleva. Mose fick se ryggen på honom. Han är den osynliga Gudens avbild. Förstfödd före allt skapat. Det är det handlar om Jesus. Han är den förstfödde. Alltså han var så väldigt förstfödd. Så han var till och med förstfödd innan någonting skapades. Han fanns innan planeten jorden fanns. Han fanns innan solen fanns. Han fanns innan universum fanns. Innan. Han var först före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Alltså det här är ganska mycket, vill jag påstå, i min underdrift. Ja, jag tar den här översättningen. Men alltså om vi tänker andemeningen, vilken översättning vi än har, så är det här ordets avsikt att förklara för oss på ett så obegripligt sätt så vi bara ger upp. Vi kommer aldrig att förstå hur han är, hur stor han är. Vi kan inte förstå detta. Hur kan vi förstå att i honom skapades allt i honom och på jorden? Ja, vi kan ju utveckla våra teorier, lite olika modeller som vi har i vårt tankevärld ibland för att kunna förstå lite. Ja, lycka till. Jag ska ha stor hjärna för att förstå det här. Det synliga och det osynliga. Och det här tycker jag är så bra att Bibeln starkt vittnar om att vi har en synlig värld och vi har en osynlig värld. Det som vi ser, det är inte allt. Det kanske det som syns med våra fysiska ögon är resultat av det som sker i osynliga. Ja, kanske. Men den synliga världen finns och den osynliga världen finns. Och det här skapades i Jesus Kristus. Alltså allt som vi kan se, det är ju hela universum det. Snart. Och även det vi inte kan se. Han är större än vad vi någonsin kan komma att se. För vi kommer aldrig att se det osynliga. Men också det här skapades i Kristus. Så hur stora är han då? Han står och räcker ut armarna, de räcker inte långt. Jesus är större än så här. Okej, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Ja, det här är ett eget lite bibelstudium. Men det finns en sorts hierarki i det osynliga också. Men det är också det skapades i honom. Han är till före allting. Jaha. Vad var klocka? Tiden. Men Jesus var till och med före innan tiden fanns. Så hur mäter man sånt? Om han fanns före, jag kan ju bara räkna så lång tiden räcker. Men han var ju till även före det. Han är väldig. Han är väldig. Och allt består genom honom. Allt består genom honom. Alltså, det står inte att allt består av honom. Nej, allt består genom honom. Och det har jag väl känt på någon gång tidigare i mitt liv. Vad betyder det? Jo, om inte Jesus fanns så upplöstes universum. Det hålls ihop på något vis av honom. Alltså allt det här som Jesus säger i sin storlek och fullständiga obegriplighet för oss. Det är det som man ibland brukar kalla att han kom i köttet. Han kom i köttet, han vart kött, han vart människa. Och det var väl det enda sätt för Gud att förklara lite om hur fadern är. Hur är fadern? Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen. Den förstfödde från de döda. För att han i allt skulle vara den främste. Så Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Alltså, nu är det ganska tydligt att Gud, Fadern, lät Jesus bli korsfäst. Det var hans plan. För till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Allt. Det står inte alla, det står allt. Så, och det är förmodligen skapelsen också. För faktum så står det på några ställen att evangelium även är till för skapelsen, märkligt nog. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Han ville låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron och inte låter det rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Jesus offrades för att vår synd skulle bli förlåten. Så det är gjort. Det är gjort. tro på den. För om du tittar efter i dig själv så kommer du upptäcka att det finns fullt med brister, både tankar och kött och allting. Ja visst, tänk så då. Om man är självrättfärdig brukar man göra så, men de självrättfärdiga, de tar inte emot Guds rättfärdighet, så de kommer aldrig till korset. Jesus Kristus gjorde det. Det är försonat. Tänk på det när, om man skulle vilja bli domare, för det, åtminstone över sig själv är man ju ofta domare. Jag vet inte om det är så för er, men jag har, när jag är domare över mig själv, då är det det mest obarmhärtiga man kan tänka sig. För det är så väldigt vad man ska lyckas så bra med allting, och det är så höga krav och precis allting. Och någonting någon vet ju om en, och om att det lyckas inte. Jag kan inte uppnå till de här målen eller idealen som jag har. Det är inte jag. Jag klarar inte av det. Så man undrar, vart kommer de tankarna från då? Jag inte är från Gud. Ibland så kanske djävulen lurar mig att tänka illa om mig själv eller någon annan. Gud tänker aldrig illa om någon överhuvudtaget. Därför att han är Gud. Om det är någonting som behöver förändras hos en person, då går Gud och säger nej, rakt, tydligt och klart i full kärlek så att det blir befrielse. Han står inte på avstånd och tänker och tycker illa om någon. Vi människor gör väl så ibland. Men han är Gud, så han gör inte så. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga. Ja, då har vi det här andra bibelordet. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Ska vi nu vara fläckfria? Ska vi sträva efter det? Ja, det tycker jag man ska göra. Men vi behöver inte tro att vi lyckas. För försöker vi då bli som Bibeln tycker att vi borde vara, ja, då är det ju bokstaven vi följer. Men om vi läser istället Bibeln, så vi ser hur Fadern och Jesus säger att den heliga ande finns. Att vi lär oss vad Bibeln handlar om. Då är det ju anden vi söker. Då ger det liv. Men stannar vi i bokstaven, då dödar vi oss själva och andra om vi håller på. Så det är vad vi är kallade till av Jesus i sonens rike. Att vi ska stå fläckfria. Vi ska stå oförvitliga inför Jesus. Men vem har sagt att vi är fariseer? Vem har sagt att vi är lagiska? Vem har sagt att vi är bokstavstroende? Hur kan vi vara så dåraktig som vi skulle försöka något sånt? För det vet vi, de kommer ju inte till dem som Jesus säger. Ni stänger dörren till Guds rike och ni hindrar andra att komma dit. Så säger Jesus om de människorna. Nej, men vi som har sett någonting av Jesus, vi vet ju att han har försonat sig. Mina synder är genom honom försonade. De räknas inte inför Gud. Gud är partisk när han ser på oss. Han älskar oss. Har ni varit kär någon gång? Det var, ja, nu var det 99% av samlingen här som har varit kär någon gång. De andra kommer att bli. Och du är. Ja, jag är kär jag också. Alltså det är ganska skönt att vara kär. Jag brukar säga så här, eftersom man blir ju oftast kär i en kvinna då, man är man. Då brukar jag säga, jag har ju varit förälskad ett antal gånger i mitt liv. Hemska tanke. Jag har levt ett annat liv innan jag mötte Jesus. Och ibland så var man så ofta förälskad, speciellt på vårarna. Då var det ju väldigt igång allting. Och alltså, ibland tror jag att jag var kär i själva förälskelsen. För det var för ofta. Nu var det ju inte någonting av det, tack och lov. Men förälskad var jag. Och då kunde man se den kvinnan som den mest strålande, underbara, mest fantastiska som fanns. Man skulle kunna dö för det. Jag vet inte hur många kvinnor jag har slagits för. Jag var ganska duktig med på sånt när jag var yngre. Och då tyckte man ju så liksom, man fick en fjäder i hatten. Om jag liksom ställde upp på hennes villkor och var lite ritare så här och sånt där, då fick man gå och sträcka på sig och känna sig som en kar. Och jag vet inte hur många oskyldiga jag dömde bara för att jag skulle stå väl hos den kvinnan. Och klart, om förälskelse får mig att göra så, då skulle vi vilja på, för den ser ju inte sanningen då. Jag frågar ju aldrig en tjej som jag var kär i, varför går du och är så bitter på han? Har du gjort han någonting? Men kanske du som har svikit i början här. Så de frågorna ställde man ju aldrig bara var förälskad naturligtvis. Utan hon hade ju alltid rätt. Det är självskrivet. Och så slogs man för henne. Man tänkte inte hur sanningen var. Och eftersom den typen av kärlek som är förälskad kan åstadkomma sånt med oss, så brukar jag säga att kärleken är ett väldigt behagligt vansinne. Och jag skulle nog vilja påstå att tack och lov att det finns förälskelse. För när man och kvinna ska mötas en gång, så behöver man vara lite vansinnig. Annars går det inte. För mannen och kvinnan är ju så otroligt olika varandra. Och ska man våga gå det här då? Det är klart att vi kan ju stå på avstånd och hålla i varandra så här. Men det här med hjärtat. Ska man våga öppna sig för den här... Ja, man vet, alltså, kvinnor tänker på ett annat sätt än vad männen gör. Och reagerar på ett annat sätt än vad männen gör. Och så ska det vara. Och hur ska det kunna hålla ihop då liksom, om det inte liksom får bli något lim som håller ihop det här? För trots allt är ju både mannen och kvinnan en del av skaparens avbild. Mannen och kvinnan är ju det. Det är inte bara den ena, det är båda två. Ja, men nu får man det här att hålla ihop då? Ja, då finns det ett rim som heter kärlek. Och det här, därför, men man öppnar inte limburken. Man skulle vilja säga att locket heter förälskelse. Man måste göra det först, för annars kommer inte det här mötet som gör sen att man blir ett då. Det krävs hjärtat, samhörighet med varandra. Då går man hela vägen där. Man blir ett. Och när man blir ett, det är inte det man gör i sängen. Nej, ja, det kan vara en del av det. Men det är mer det här att vi är ett i tanke och sinnelag. Även om vi är olika varandra, så är vi en skapelse. I giftermålet är man där. Hjärtat måste vara tillsammans med varandra. Vi kan inte vara främlingar inför varandra. Vi måste våga lära känna varandra. Våga göra bort oss. Våga misslyckas. Och ta emot den andres tröst. Jag var gift nu 11 år. Jag vet inte hur många gånger det har fortsatt. Jag tyckte det var bra varenda gång. Att man får bli så här vet någon gång. Och jag gjorde bara galet allting. Och då kommer igen. Ja, men hon är fantastiskt bra på att trösta. Ja, bra. Jag måste våga visa mig svag. Då tror jag kärleken växer. Oj då, nu kommer jag in på ett annat spår här. Då rullar vi tillbaka någonstans här. I varje fall så, det skulle handla om Jesus. Men Jesus, han är ju den äkta kärleken. Och han har försonat sig med oss. Vi må ha fel och brister. Tänk på förälskelsen. När du ser på den där killen där borta, eller tjejen där borta. Hon har ju inget fel överhuvudtaget. Hon är det vackraste du har sett. Allt som gör det bara korrekt. Det finns ingenting att klaga på. Den mänskliga förälskelsen. Gud fader, när han ser på oss, då ser han genom sin älskade son Jesus. Han ser samma sak när han tittar på oss. Det finns inga fel och brist på oss. Alltså är vi oförvitliga den dag vi står inför honom. För Herren ser oss genom vad Jesus har gjort. Svårare än så är det inte. Har vi någon egen rättfärdighet eller egen plan i allting, så kommer vi att bli bedrövade. Vi kommer att bli kritiska mot folk. Vi kommer att bli väldigt dömande och kräva att folk ska vara precis som jag önskar att de ska vara. Men nu har ju Gud givit oss den här förmånen att vi får vara precis som Gud önskar att vi ska vara. Och då blir det bra. Om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som ni har predikat för allt, och som har predikats för allt skapat under himlen, och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Paulus är satt att tjäna. Vad då? Ett rent evangelium. Det som man har tagit emot från Jesus och fört vidare till andra. Ett oförfalskat evangelium. Det finns förfalskade evangelium. Det finns halva evangelium. Positivismen tycker jag är en sorts halv evangelium. Man ska bara se de bra grejerna. Positivismen gör ingenting för att föra ihop folk. Sanningen däremot, den ser ju det som är gott hos en människa om det finns någonting. Men den ser också det som är dåligt. Och för att klara av det så behövs det kärlek. Det är bättre med sanningen. För då får vi vara om Gud har skapat oss. Att ha tro, det var det här handlar om. Att tro på rätt sak. Det är ju Jesus naturligtvis. Och på vad Jesus har gjort för oss. Förlåt om jag kallar Jesus för sak. Men det är jätteviktigt. Och vi behöver tro idag. Förlita er inte på ert förstånd. I allt. Alltså använd det som ett redskap. Det är också som man har fått från Gud. Men låt inte förståndet bli Gud. Gud är för stor för sånt. Han ryms inte i vårt förstånd. Men med hjälp av den tro som vi kan få från honom. Då räcker vi till att kunna göra de gärningar som han har tänkt att vi ska göra. Att vi får vara hans lemmar.